I onsdag så avslöjades kandidaterna till Finlandia-priset i arkitektur. Två av byggnaderna finns i Helsingfors. Ena är den nyrenoverade Olympiastadion och den andra är K-campus i Fiskehamnen. Sen är det Aalto-universitetets nya campusbyggnad i Åtnäs i Esbo och Torghuset i Kotka som alltså är nominerade. Jag har nu sällskap av arkitekt Mona Schalin som tillsammans med sina kollegor vann priset i fjol för renoveringen av Ormhuset i Kotby. God morgon, Mona.
God morgon.
Vad tycker du om årets kandidater?
Ja, det är lika spännande varje gång att se vilka byggnader som väljs ut. Och jag tycker att de här representerar olika genrer inom arkitekturen. Det är frågan om anpassning till en äldre stadsmiljö. Det är frågan om ett nationellt monument, en ikon som Olympiastadion. Det är ett stort krävande bygge vid Alvar Aaltos universitets- eller högskolekomplex i Åtnäs. Och så är det en sån här korporationsbyggnad, ett företagsgrupp som har ett nytt kontor. Så det är representerar olika funktioner och olika, ska vi säga, omgivningar, olika miljöer där man har byggt. Och därför är det spännande att se hur de här olika uttrycker arkitekturens situation idag.
Ja, för tycker du att det berättar något om trenderna inom arkitekturen just nu?
Jag tror att det berättar om att det finns ganska många trender. En sak som kanske slår en när man ser bilder av den här byggnaden, det är väldigt mycket vitt. Och det är ju någonting som vi i Finland, ända sedan modernismen och kanske för vårt nordiska ljus, har en förkärlek för det vita och det ljusa. Det kan man säga att det är kanske samlande. Men campusbyggnaden i Åtnäs är igen väldigt mycket röd tegel och koppar som just anknutna till Alvar Aaltos byggnader. Så det är också frågan om en anpassning till ett koncept, en slags respekt och förståelse för den miljö där man bygger.
Så väldigt olika saker har de lyft fram här, och då ska vi ändå dessutom säga att faktiskt på grund av coronaepidemin så påverkade urvalet av kandidaterna, för att det gick ju nu inte fritt att besöka skolor och daghem och vårdinrättningar eller i och för sig heller byggnader utomlands, så de här byggnaderna kommer att tas i beaktande 2021, men jo, fyra fina kandidater redan i år. Mona, många så här diskussion om moderna hus så, och det liksom finns på sociala medier där folk tycker att varför byggs det så fult nu för tiden. Skiljer sig så att säga vanligt folk och arkitekter åt liksom i vad som anses vara snygg arkitektur?
Ja, jag tror att jag ska vara ganska rädd för att generalisera, men det är klart att arkitekterna har ju en lång utbildning, och det betyder att för arkitekterna har det som man kanske kallar tolkningsföreträde att berätta om och tala om arkitektur med andra ord och kanske förståelse för hur komplext och liksom krävande det är att få ihop en byggnad överhuvudtaget. Det är ju inte bara arkitekten som skapar ett verk, utan det är en hel kedja. Byggherre, beställaren, finanserna, ekonomin och ända till förverkligande, att också entreprenören har en kvalitetssäkring och att hela den här kedjan håller. Och att man får bygglov för sin byggnad, att den fyller stadsbildens krav. Det är någonting som det där kanske inte alla tänker på när man kritiserar arkitektur. Att det faktiskt är ett ganska en stor grupp som har påverkat hur en byggnad ser ut.
Försöker du säga att arkitekten nog hade en fin bild i tankarna, men sen var det många saker som kom i vägen och gjorde att det blev mindre fint?
Ja, det kan jag inte tala för alla arkitekter, för det finns ju många olika idéer och många olika smaker kan man säga. Men visst har jag liksom alltid en stor respekt för de som verkligen har fått till exempel en offentlig byggnad genomförd från början till slut. Det är faktiskt ett enormt arbete, många års ansträngningar. Så att kritisera byggnader borde man ju alltid tänka på hela bakgrunden. Men om man kritiserar bara det estetiska, alltså hur man upplever, hur man ser på en byggnad, där finns ju förstås säkert en skillnad i hur man också i medierna talar om arkitektur. Ja. Jag tänker på Enzo Gutzeit, Alvar Aaltos Enzo Gutzeit byggnad vid Salutorget där i södra hamnen i Helsingfors. Hur den där medierna, och hur man i medierna inom många år kritiserar den vita sockerbiten där. Och att den inte passar in. Själv har jag alltid tyckt att det är en väldigt fin byggnad. Ja. Ända sedan den byggdes. Jag var ganska liten på den tiden. Men det är alltså en sån här, det finns också en sån här kanske ett sätt hur man i medierna lyfter upp och frågar om fula hus och vackra hus. Mm. Och vi har ju av alla sorter i vår miljö. Att det där, att riva ett hus för att man anser att det inte är vackert är kanske inte ett bra argument.
Nej.
Att miljön är mångsidig.
Men jag funderar här, för jag tror att ofta så blir folk ledsna för att de har sett någon sorts sån här vacker ritning som har säkert gjorts då, när man ännu har tänkt att det finns mycket pengar och allt möjligt sånt, och sen kommer det, som du säger, realiteterna emot, och så är man så här, men titta, det här lovades oss, det här var vad vi fick. Jag tänker, till exempel slår det mig nu, tornhusen i Fiskehamnen är ju också en sån här.
Jo, och den arkitekturen är kanske någonting som jag skulle ha en hel del att säga om, för det är klart att allt som byggs är ju inte i sig kanske den bästa arkitekturen. Alltså staden består av många olika sorters hus, och det som kanske är en trend idag, om man vill tänka, är ju det att liksom det här att försöka sticka ut och vara lite annorlunda och vara högre och större. Det är ju ett uttryck också för sådana strävanden som vi inte tidigare egentligen har haft inom vårt finländska byggande. Vi har inte haft en plats för privata entreprenörers sådana stora visioner om att bygga högt och massivt, utan vi har haft en sån här väldigt fungerande uppbyggd kontroll och diskussion om vad man får bygga i en stadsmiljö för att det ska passa in i helheten. Och där har det ändrat. Där har vi kommit in i någonting ganska märkligt, en ny situation där det gäller att vara vaksam.
Ja. Jag tänker också så här, som vi nu tittar här, alltid måste man ju inte riva och bygga upp, att bygga nytt. Alltså det är ju spännande att nu renovering av byggnader också har varit med här på listan. Då alltså med tanke på Olympiastadion här och det att du också då renoverar Ormhuset som ju vann i fjol. Gällande just renovering och dess arkitektoniska värde, vad är det för egenskaper som är intressanta där?
Där är det också frågan om en ganska lång förberedande fas förrän själva planeringen inleds. För att då diskuterar man byggnadernas värde. Man gör byggnadshistoriska utredningar, man gör undersökningar om färgsättning och annat. Och på basen av den här analysen så kan till exempel Stadsmuseet och byggnadsgranskningen då också delta, och stadsplaneringen då tillsammans komma fram till en uppfattning om vad som ska bevaras. Och då vill man ju lyfta fram sådana värden som till exempel när det gäller just Ormhuset och Olympiastadion, som båda faktiskt är ritade av Yrje Lindegren, samma arkitekt i tiden, och två av hans mest kända verk tillsammans med Jäntti som har ritat stadion. Så där vill man nog ta fram sådana värden som just gör dem till den moderna arkitekturens ikoniska byggnader. Både en bostadsbyggnad och en sportanläggning. Att de har haft en sån status, och därför så vill man då när man renoverar lyfta fram de här kvaliteterna. När det gäller stadion är det också frågan om en ganska enorm ombyggnad för nya funktioner och nya behov och nya bestämmelser. Så där alltid måste man liksom möta alla de här kraven och försöka balansera och tolka vad är byggnadens egen karaktär. Hur kan man lyfta fram och lyssna på byggnadens egna förutsättningar och få någonting bevarat och kanske framhävt, så att förståelsen för den tidens arkitektur lyfts till en ny nivå.
Jag tänkte just att det finns ju en stor risk att man förlorar det som gjorde den där gamla saken så fin och varför man just ville renovera och inte riva.
Ja, jag tror att det beror lite på hur man, alltså i till exempel i Ormhuset så var det faktiskt frågan om att bostädernas interiörer skulle bevaras. De vackra, välproportionerade, ljusa bostäderna med sina 50-tals möbler, alltså köksinredning och annat, skulle bevaras. När det gäller Olympiastadion så är det ju kanske en byggnadsanläggning som alltid har förändrats när man ser på dess historia. Ända sedan det var ju en allmän tävling för att planera Olympiastadion i tiden på 30-talet. Och sen dess när det då byggdes så började förändringarna genast. Byggnaden har vuxit och liksom expanderat och samtidigt har liksom någonting av den ursprungliga karaktären, torne och huvudläktaren, har ju behållit sin karaktär. Och det är de som man speciellt har velat skydda. För att där finns den här funktionalismens liksom ljusa framtidsvision om det där friska människor i en grön miljö kanske som man ju då hade kring Olympiastadion i tiden. Träd och planteringar. Att det är faktiskt liksom, man vill också lyfta fram de här kulturhistoriska värdena när man renoverar, den här betydelsen av byggnaderna. om de är symboler, om de bidrar till den identitetskänsla vi har i en stadsmiljö.
Jag sitter här tillsammans med arkitekt Mona Schalin på en restaurang här i Gräsviken den här fredagsmorgonen. En del ögonbryn höjdes ju säkert här i veckan när det blev klart att Olympiastadion fanns bland de nominerade till Finlandiapriset i arkitektur. För under renoveringen så hade ju kommit fram att arbetsförhållandena har varit ganska så risiga för en del av de utländska arbetarna där. Mona, utan att nu du behöver gå in på just Olympiastadion, men hur tycker du det liksom så här att om vi har så här byggen som har kantats av negativ press vad gäller arbetsförhållanden, kan sådana projekt premieras i en sån här tävling?
Jag tror absolut att man kan premiera och nominera till arkitekturens Finlandiapris också Olympiastadion trots de här frågorna. Det är ju en juridisk fråga. Och det är frågan om att de offentliga byggherrarna behöver skärpa sin kontroll över de här kedjorna av byggfirmor. Det är ju en helt känd sak att det har hänt mycket inom den världen genom tiderna. Och det finns ju en väldigt stark procedur för hur man ska kontrollera det här. Och det är svårt att förstå att det inte har hållit när det gäller stadion. Men jag känner ju inte till den här juridiska sidan av saken desto mera. Så att just om den... Men jag vet att man till exempel på mina byggplatsmöten att det varje gång tas upp den här frågan om grå ekonomi eller finska harmaa talous och att alla de här byggfirmorna behöver regelbundet redovisa för hur de betalar socialavgifter och skatter och försäkringar att det är nog egentligen inbyggt i det offentliga byggande att det ska hålla. Någonting har hänt där vid stadion som inte är riktigt.
Ja.
Men det är kanske ändå inte som arkitekturens Finlandiapris handlar om. Och jag tror att man måste se den frågan i ett annat perspektiv. Ja. Att hur byggnadens värden har bevarats och hur den kan fungera idag och vara en symboliskt viktig byggnad fortfarande.
Så det låter nog på dig som att det här etiska är nog viktigt oberoende det arkitektoniska alltid när man bygger.
Det är klart. Och det är ju direkt en fråga om att vi måste vara trygga med våra beslutsfattare och deras ansvar. Och vi måste också ha en rättvis konkurrens mellan byggfirmor. Det får inte finnas en sån här mörk sida som gör det ojämnt. Att konkurrensen blir snedvriden, det är ju helt galet, ja. Om så går.
Stöter du på mycket sånt här i arbete?
Man hör ju en hel del, men och jag vet nog att Helsingfors stads byggnadskontor för några år sedan också var inne i processer om de här frågorna. Det är nog, staden har inte varit fri från det här. Men att de senaste åren har jag egentligen inte hört någonting annat. Det var kanske stadion som det kom fram då i media, att där har varit sådana frågor.
Och nu är det ju helt bra att det kommer fram också.
Absolut, våra journalister och redaktörer de ska bevaka och våra medier ska bevaka samhällets funktioner.
Ja.
Att vi håller oss inom lagar och regler och kanske ibland också bryta mot dem när det blir riktigt behov av det. Men att visst ska vi det där se till att saker går enligt reglerna, det är en förutsättning för ett civiliserat samhälle.
Precis. Mona, jag måste också fråga dig, den som ger det här priset, det här Finlandiapriset i arkitektur, behöver ju inte egentligen vara någon som är helt insatt i saken. I år är det till exempel sångaren Paula Vesala. Vad tänker du om det här?
Det är jättespännande. Hon har ju profilerat sig mycket nu i offentligheten. Att hon verkar vara en väldigt mångsidig och tänkande person. Och jag har stort förtroende för henne. Förra året var Hannu Väisänen, författare och bildkonstnär, den som valde pristagaren. Och det är spännande att Arkitektförbundet också går ut och ber en så att säga icke-fackkunnig person välja. Det ger en helt annan det där bild och då kan man lyfta fram värden inom arkitekturen som inte de här fackliga värdena och inte de här interna värdena utan det kommer liksom vad de har för en betydelse i samhället. Det tror jag kommer just via de här skapande personerna som väljs till prisdomare.
Alltså kanske vi egentligen kommer tillbaka här till det här vi redan pratar om, så att säga vanligt folk versus arkitekterna. Att nu att genom att det är en människa som ändå då inte är utbildad arkitekt som ska ge det här så kanske valet faller på någonting som hur ska jag säga, gemene man kan också tycka att det är vackert.
Jo, där kan just liksom de här betydelserna och budskapet komma att få en större betydelse än kanske direkt det fysiska uttrycket. Att det är inte bara det estetiska, utan där kan just, jag tror att de som väljs till prisdomare, de ser också säkert sin uppgift som att ta fram någonting annat, komma fram med sin egen liksom uppfattning och inte ta så att säga det som kanske självklart skulle annars väljas till första pris.
Här får jag ta och säga tack för pratstunden till arkitekt Mona Schalin, och mitt namn är Hanna Otman.